بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Adab al-Mufrad, de unika egenskaperna av god karaktär av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 221. Vi talade i förra lektionen om rifq, om mjukhet och snällhet. Och de första haditherna kommer idag också att handla om detta. Och det är en hadith som vi nämnde i förra veckan, hadith Aisha radiallahu anha, där hon red på sin kamel och den var svår att kontrollera. Så hon slog den för att den skulle gå framåt eller göra vad hon ville. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att aliki birifq, var mjuk, var ömsint, var snäll. För sannoliken så om du har rifq, mjukhet, så kommer det att försköna det som du gör. Och han sa också att om en person har förlorat denna mjukhet så kommer det att förfula och ta bort skönheten från det som man gör. Och vi nämnde den hadithen förra veckan då vi talade om att grunden i muslimens beteende är att man är mjuk, man är snäll, man är trevlig, man är ödmjuk, tillmötesgående och lätt att handskas med. Och att det här är något som underlättar för människan och förskönar det som människan gör, till skillnad från den här strängheten och hårdheten som skrämmer iväg folk. Så att grunden i muslimen är att man är mjuk och man är snäll och trevlig. Och mot människor och mot djur också. Och här är beviset. Att man ska ha rifq mot människor, mot jinner, mot djur. Och till och med, vi nämnde materiella saker. Kommer ni ihåg det? Att du ska ha rifq till och med mot materiella saker. Vi sa personen som till exempel har svårt att öppna sin dörr, låset. Och han inte har rifq. Och han börjar slå och banka och sparka på låset. Kommer det att hjälpa? Eller mobilen, datan funkar inte. Och han börjar slå på den och kasta den i väggen. Kommer det funka? Eller om han har rifq och tar det lugnt. Kollar upp. Googlar, hur ska jag göra? Frågar någon kompis, hur ska jag göra? Och låter det ta sin tid. Och inshallah, det kommer att funka. Så att man ska ha rifq i sitt beteende. Sen så säger författaren Bab Istina' al-Mal, kapitlet om att förvalta pengar, eller att förvalta, att investera och ta hand om egendom. Och där nämner författaren två stycken autentiska hadither. Den första är en hadith som då berättas från Hanashu ibn al-Harith, från hans far, som sa att det fanns en man från oss som brukade föda upp hästar. Eller han födde upp en häst och han slaktade den här hästen, eller fölet var det. Det hade inte blivit stort. Och så säger mannen: "Ana a'ishu hatta arkabu hadha." Ska jag leva så länge så att jag kan rida på detta djur? Och då så kom det ett brev till oss från Umar radiyallahu anhu: "An aslihu ma razaqakum Allah, fa inna fil amri tanaffusa." Att Umar radiyallahu anhu skrev till dem att yani aslihu, värna om, ta hand om och förvalta väl det som Allah har givit er, för att det finns utrymme, det finns möjlighet. Det här kapitlet handlar om att man tar hand om de gåvor som Allah Azza wa Jalla har gett oss. Man ska inte försumma, man ska inte förstöra, inte vara slösaktig, utan man ska ta hand om dem. Den här mannen hade ett föl som han då egentligen skulle låta växa så att det kunde bli en häst som man kan rida på. Men mannen säger: "Vem vet om jag ens lever tills jag kan rida på hästen?" Och han slaktar den för att checka upp den. Ni vet inte om vi lever till Simon. Och då nämner de här bil munasaba att Umar radiallahu anhu, han skickade ett brev när han var khalifa, att muslimerna ska värna och ta hand om de saker Allah har givit dem. Ja, ni var inte personer som är ansvarslösa personer som inte tar hand om dessa gåvor. För att det finns utrymme att ta hand om dem. Och den här athar kommer ni att förstå med nästa hadith. Nästa hadith som berättas är hadith Anas radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam säger: In qamat as-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Här säger profeten alaihissalam att om domedagen infaller och någon av er har en fasila, och fasila betyder här ett palmskott. När man ska plantera nya palmträd eller träd, så tar man skott, man klipper och planterar dem. Och de är ganska små. Och sen växer de till stora träd. Det kallas för skott. Så om domedagen infaller och någon har ett palmskott i handen, så ska han försöka att plantera det innan han ställer sig upp. En mannen sitter ner och han har det här skottet i handen. Domedagen infaller. Ställ dig inte upp tills du har planterat palmskottet. Taib, och hadithen är sahih. Så vad är det här profeten alaihissalam säger? Det är att vi ska ta vara på tiden. Vi ska inte skjuta upp saker och ting. Och vi ska aldrig tänka att det är för sent för att göra någonting. Ja, det spelar ingen roll om det är sista dagen i ditt liv, sista dagarna på en plats du befinner dig. Allah azza wa jalla har givit dig pengar, har gett dig ägodelar som du ska förvalta på bästa sätt. Investera, du ska värna om dessa saker. Så att du kan ta nytta av dem så länge du har dem i din ägodel. Eller åtminstone att dina barn kan sen ta nytta av dem när du har dött. Och inte bara tänka kortsiktigt att vem vet om jag lever till imorgon. Och det är sant, vi kanske alla dör imorgon. Allahu alam, vi kanske dör ikväll. Vi kanske dör om en månad. Men det betyder inte att vi bara ska förstöra och sälja allt vi äger och har. Det gör det inte. Utan det här är någonting som Allah har gett oss att förvalta på bästa sätt. Ett ansvar, en ni'ma. Så att även om det är sista dagen i ditt liv, ta hand om dina ägodelar. För att här till exempel ett träd planteras och du dör. Om det är din mark, dina barn kan ta nytta av trädet, frukterna, grönsakerna. Eller åtminstone djuren. Och vi nämnde, jag tror vi har nämnt den hadithen, att det finns belöning i allting levande. Till och med, vi nämnde hadithen tidigare när vi talade om kvinnan eller mannen som gav vatten till en hund och blev förlåten för sina synder. Den prostituerade kvinnan. Och sahaba säger i förvåning, finns det belöning i en hund? Och då så säger här profeten al-Islam, nam, i allting levande finns det belöning. Så till och med här, om du planterar träd och djur äter från detta efter din bortgång, så får du belöning. Du gräver en brunn, folk dricker från vattnet, du får belöning när du ligger i graven. Så livet är kort, men det betyder inte att vi ska kasta allting och tänka att det finns ingen framtid, jag är död om några månader, jag ska inte utbilda mig, jag ska inte jobba, jag ska inte gifta mig, livet är kort, jag ska inte köpa hus, jag ska inte bygga hus, livet är kort. Det är fel tankesätt. Livet är kort, men du ska ändå göra dessa saker. Och gör du dem på ett korrekt sätt inom islams ramar med god avsikt, så får du belöning för dem. Och som vi sa, att du lämnar någonting efter dig till dina barn, dina arvtagare. Vilket är någonting som islam har uppmuntrat. De nämner en berättelse i Tafsir ibn Jarir om en man som också hade en stor mark där han skulle plantera palmträd. Och Umar radiyallahu anhu säger till honom, plantera. Och mannen säger, nej, jag kommer dö om några dagar. Han var säkert jättegammal och kände på sig att tiden var kommen. Varför ska jag plantera? Så Umar hjälpte honom och tog själv och började plantera tillsammans med mannen. Yani, ta vara på saker och ting. Och tänk inte att kallas, det, livet är kort och så vidare. Utan yani, investera. Även om det är så att domedagen skulle vara imorgon, så ska man inte släppa, utan man ska fortfarande arbeta. Ja. Och de ser också förklaringen här. Det finns ingen tid där man slutar att tjäna pengar. Alltså det finns inte så här, nu kallas jag 90 år, nu ska jag sluta. Utan det är så länge man lever. Du ligger på dödsbädden. Kan också tänka på dina ägodelar och ge råd hur de ska förvaltas på bästa sätt och så vidare. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab da'wat al-madhlum. Kapitlet om den förtryckte, den förtrycktes åkallan. Och nu kommer författaren att nämna ett flertal kapitel och hadither som handlar om vulm, förtryck och orättvisa. Ordet vulm på arabiska betyder förtryck och orättvisa. Och det är någonting som är haram i islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Mina tjänare, jag har förbjudit orättvisa för er och jag har gjort det haram för mig själv. Yani Allah azza wa jalla förtrycker ingen någonsin, det minsta. Och han har ju också gjort det haram för oss att förtrycka varandra. Taib. Och dhulm kan vara av tre sorter. Att en person gör vulm som är relaterat till Allah. Och det är att man dyrkar någonting annat än Allah. Och det här är den värsta formen av vulm. Inna shirka la dhulmun azim. Som Luqman sa till sin son: Min son, sannoliken så är shirk den största orättvisan. För orättvisa innebär att man ger någon annan en rättighet, eller man tar ifrån någon en rättighet och så vidare, att man sätter någonting på fel plats. Och dyrkan i islam, dess plats är hos Allah. Endast Allah ska dyrkas. Han är den enda som har skapat oss, som försörjer oss, som styr allting. Då är han också den enda som förtjänar våran dyrkan. Så att lägga dyrkan på någon annan plats än att den ska vara till Allah är då den största orättvisan. Att Allah har gett dig liv, han har gett dig allting gott du har fått, och du går och tillber en staty. Du går och tillber en profet, en människa, ett helgon, en demon, någonting. Allt det här är fel. Utan alla dessa saker är skapade. Och därför är den största orättvisan och största synden och felet att dyrka någonting annat än Allah. Och sen har vi också dhulm, orättvisa som en person gör mot sig själv. Att en person gör orättvisa mot sig själv. Hur gör man det?
Genom att synda.
Då har man gjort orättvisa mot sig själv. Taib. Genom att synda, att göra de saker Allah har förbjudit, eller att lämna saker som Allah har påbjudit. Plikter, det är också haram och det är också dhulm. Och man gör orättvisa mot sig själv. För som handlar om människans synder och sen kanske dör med dessa synder och står inför Allah på domedagen med dessa synder, så har man belastat sig själv med synder vars konsekvenser och straff är mer än vad man klarar av. Ingen människa klarar av att brinna i helvetet. Ingen människa kan ha tålamod med att brinna i helvetet som är 69 gånger varmare än elden i denna värld. Så då har du gjort orättvisa mot dig själv när du har orsakat att din egen kropp ska gå in i helvetet. Taib. Och alla andra dåliga konsekvenser som kommer från synden. Så man gör vulm mot sig själv när man syndar. Och sen har vi vulm mot ens medmänniskor. Att man gör orättvisa mot andra människor. Vilket också är haram i islam. Islam beordrar med rättvisa. Rättvisa mot Allah. Rättvisa mot sig själv. Och rättvisa mot sina medmänniskor. Och orättvisa mot andra människor, de lärde brukar dela in det i tre kategorier. Och de här tre kategorierna är något som profeten al-Islam har nämnt i hans avskedsskhutba. Då han sa: Ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sannoliken så är era pengar, eller ert liv, er egendom och er heder haram. Och då säger ulema att orättvisa och vulm begås i dessa tre. Man förtrycker en människa i hans liv, blod, genom att spilla hans blod orättvist. Att döda någon, dräpa någon, att misshandla, slå någon är dhulm. Taib. Och sen har vi att göra orättvisa mot någon beträffande personens egendom. Det är också dhulm att du tar någons egendom utan rätt. Du stjäl från en person, du lurar en person, du kräver ränta av en person, du kräver mutor av en person. Allt det här är vulm. Du tar personens pengar med orätt. Du lånar pengar av en person med avsikt av att inte betala tillbaka. Det är också vulm. Det är också stöld. Och det är haram i islam. Och sen har vi vulm jämt emot personens heder. Att man förtrycker en persons ird. Personens heder. genom att baktala personen, smutskasta personen, förringa personen, göra narr av personen. Det här är också något som islam har förbjudit. Taib. Så zulm är haram i islam. Och författaren säger då här, Bab da'wat al-madhlum, kapitlet om den förtrycktes åkallan. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det finns tre former av dua som inte nekas. Da'wat al-madhlum, den förtrycktes åkallan. Da'wat al-musafir, den resandes åkallan. Wa da'wat al-walid ala waladeh, och föräldrarnas dua för sina barn. Och denna hadith är sahih. Och vi har nämnt den tidigare i början på boken, då vi talade om dygden av att vara god mot sina föräldrar och föräldrarnas rättigheter och liknande. Så här säger profeten alaihissalam att det finns tre sorters dua som inte nekas. Och i en annan riwaya, la shakka fi hinna. Det råder inget tvivel om detta. Yani, de är accepterade. Så mashallah, de här tre personerna, deras dua är accepterad. Vem är den första? Da'wat al-madhlum, den förtrycktes åkallan. Mot vem? Mot förtryckaren. Och det här ska skrämma oss. Det ska skrämma oss från att någonsin förtrycka någon. Ibland man är stark, man är mäktig. Man kan förtrycka folk. Fast det är haram. Man kan slå folk, man kan ta folks pengar och sånt. Och de kan inte göra någonting. Okej? Men kan du hindra dem från att gå hem och göra wudu och gå och göra salah och göra sujud och be till Allah att han ska krossa dig? Kan du stoppa det? Ja? Om du låser in honom i ett mörkt rum, kan du stoppa honom från att lyfta händerna och göra dua mot dig? Nej. Så man ska akta sig från att förtrycka folk i de här sakerna som vi nämnde, de här aspekterna. Man kan komma undan, jag visste en tid, men du gör dua. Och vad sa profeten alaihissalam om den förtrycktes åkallan? Han sa till Mu'ad att akta dig för den förtrycktes åkallan. För det finns ingenting mellan Allah och denna åkallan. Den går direkt upp till Allah azza wa jal. Det finns ingen hijab, inget stopp eller hinder. Och till och med i en hadith så sa profeten alaihissalam, وَاتَّقُ دَعْوَةَ الْمَذْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا. Akta dig för den förtrycktes åkallan, även om det är en kafir. För det finns ingen hijab, inget stopp, ingenting som hindrar den från att gå upp till Allah azza wa jal. Så man ska inte förtrycka varken muslim eller kafir. Och som vi sa, zulm är haram i islam. Det finns ingen att det är halal att förtrycka kuffar eller någonting. Det finns inte i islam. Det är haram att förtrycka alla. Det finns ingen tillåtet förtryck i islam. Utan haram, det är inte tillåtet. Taib. Så man ska akta sig för den förtrycktes åkallan. Den andra personens åkallan är da'watul musafir. Den är också accepterad. Den resandes åkallan. När man är på resande fot så ska man passa på att göra mycket dua. För sig själv, sina barn, sina bröder, sina syskon, för muslimerna generellt. Taib. Och da'watul walid ala waladeh. Och den tredje är föräldrarnas dua för deras barn. Den är också bihaulillahi accepterad. Så som förälder ska man alltid göra mycket mycket dua för sina barn. Varenda dag i bönen, i sujud, göra dua, säga Allah bevara mina barn, Allah gör mina barn rättfärdiga, Allahumma skydda mina barn från ondska och liknande saker. Allah låt mig och mina barn gå in i Jenna och så vidare. Och det här är en jätteviktig punkt. För att när man gör dua för sina barn, den är bi'idhnillahi besvarad. Och subhanallah, som Sheikh Zayd nämner, om man gör dua mot sina barn, kanske den också är besvarad. Och vissa dumma föräldrar, hadahumullah, gör dua mot sina barn. De blir arga på sina barn och de säger yani, la'na och liknande saker. Må Allah straffa dig, må Allah förbanna dig och subhanallah. Tänk om den duan accepteras, och det finns stor chans. Och barnen blir dör eller blir handikappade eller går vilse och liknande saker. Så att man ska alltid göra bra dua för sina barn. Varenda dag. Och speciellt i de här tiderna av fitna. Där det är väldigt lätt att halka. tider av fitna, och vi lever i ett land av fitna. Och vi lever i en tid där våra barn är omgivna med ondska från alla håll. Är det inte så? Från alla håll. Hur mycket den försöker att uppfostra dem, det finns negativa saker som kommer till barnen. I skolan, när de sportar, när de träffar sina kompisar, och sist men inte minst sociala medier, där de utsätts för vad som helst. Är det inte så? Så barnen blir påverkade. Och därför är det så viktigt att vi ber för våra barn att de ska bli starka på religionen, de ska älska islam, de ska vara bra muslimer och så vidare. Att Allah ska bevara dem och skydda dem hela tiden. Taib. Så föräldrarnas dua för barnen är också besvarad. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-dhulmu dhulumat. Kapitlet att orättvisa är ett mörker. Och där nämner författaren hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama. Akta er från dhulm, orättvisa, för sannoliken så är orättvisa ett mörker på uppståndelsens dag. Wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum. Och jag varnar er för girighet. För girighet fick de innan er att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod och att tillåta vad Allah har förbjudit. Här säger profeten alaihissalam: ittaqu dhulm. Akta er för dhulm. För sannoliken så är dhulm ett mörker på domedagen. Akta er, håll er borta från dhulm. Begå inte dhulm. Och här säger Sheikh Abdelrazak al-Badr i förklaringen: det här fordrar att man vet vad dhulm är för någonting. Att man lär sig vad dhulm är. Och att man lär sig vad dess motsats är. Vad är motsatsen till dhulm? Eller adl. Svenska?
Rättvisa.
Så man måste lära sig islam. Lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Vi ska hålla oss borta från synder. Då måste du lära dig vad synderna är. Du ska hålla dig borta från kirk och bidda. Du måste lära dig vad kirk och bidda är. Och så vidare. Så att man lär sig om någonting. Ittaqu dhulm. Akta er, håll er borta från dhulm. För sannoliken så är dhulm ett mörker på domedagen. Ett mörker på domedagen. Den dagen då människan behöver ljus. De troende som lytt Allah azza wa jalla i detta liv kommer att få ljus på domedagen. Och det finns vissa platser på domedagen och tillfällen då människan är i ett extra stort behov av ljus. Till exempel när man ska över as-sirat, bron över helvetet. Profeten alaihissalam beskrev den som att den är, det är kolsvart. Den är tunnare än ett hårstrå, vassare än ett svärd. Och den är hal och det finns krokar. Och det är kolsvart. Och vissa troende kommer att gå över beroende på deras gärningar. Eller de troende kommer att gå över beroende på hur mycket goda gärningar de har gjort. Ju mera goda gärningar, ju snabbare kommer de att gå över. Och ju mera ljus kommer de att ha. Och ju mindre goda gärningar och ju sämre saker man har gjort, ju långsammare kommer man att ta sig över denna bro. Om man ens tar sig över bron överhuvudtaget. Och ju mindre ljus kommer man att ha. Den personen som tar sig över bron sist är en person som han har lite ljus som ibland lyser upp på fötterna och slocknar. På tårna och slocknar. Som han alla. Så man behöver det här ljuset på domedagen. Men man berövas ljuset om man har förtryckt andra människor. Och sen varnar profeten alaihissalam oss för shuh. Wattaqu shuh. Och jag varnar er för shuh som är girighet. För girighet fick de innan er att gå under. Och det här har vi också talat om i tidigare föreläsningar. Och vi har nämnt att det finns el-bukhul som är snålhet. Och så finns det steget värre och det är shuh, girighet. Man är snål och man är girig. Och de lärda säger att den här girigheten förblindar människan och gör människan besatt av att bara samla på sig så mycket som möjligt. På alla möjliga sätt med alla möjliga medel. Spelar ingen roll om det är halal eller haram. Det viktigaste är bara att ta, att tjäna, att få, att ha mer. På vilken bekostnad som helst. Taib. Och inte bara att han faller in i haram i sitt sätt att skaffa dessa pengar, utan också att han sen i sin girighet vägrar att göra sina skyldigheter. Han betalar inte zakat och absolut inte sadaqa, och han försörjer inte dem han ska försörja, han hjälper inte dem han är skyldig att hjälpa, sina släktingar, sina föräldrar och så vidare. Och han blir den här giriga personen. Och vad leder den här girighet till? Jo, den leder till det som profeten Al-Islam sa, att det fick dem innan oss att gå under. Genom det kan få oss att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod och att tillåta vad som är förbjudet. Och att tillåta el-maharimihim, att tillåta det som är förbjudet, kan här betyda att tillåta de förbjudna kvinnorna. El-maharim kan här betyda förbjudna kvinnor. Eller det kan betyda förbjudna saker eller förbjudna pengar. Och det här finner man ibland hos folk som är giriga och besatta av dunja. Att de vill bara ha och de vill inte ge på vilken bekostnad som helst. Och då börjar de att bråka med folk, kanske till och med beredda att dräpa folk. Och de börjar tillåta för sig själva saker som Allah har förbjudit. Förbjudna kvinnor. Eller det kan vara att man tillåter för sig själv förbjudna pengar. Och de säger att det är halal, det är okej att köpa hus med ränta. Vi bor i Sverige, det är okej att ta mutor, alla tar mutor, det är okej att betala mutor, det är okej att lura folk, det är okej att lura staten, de är kuffar, jag vet inte vad. Och man börjar på det här shaitansättet att yani tillåta vad som är haram i islam. Varför? För målet är att tjäna och att inte förlora. Spelar ingen roll hur. Så då faller man in i de här synderna. Allah musta'an, må Allah skydda oss. Författaren nämner sen en exakt likadan hadith från Ibn Umar, en kortare variation där han säger att profeten al-Islam sa "Ad-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama", att orättvisa kommer vara ett mörker på domedagen, och den finns också i Bukhari. Sen så nämner profeten al-Islam en till hadith från Qatada, från Abi Mutawakkil al-Naji, från Abu Sa'idin, från profeten al-Islam, där han säger att då de troende har skonats från elden, så kommer de att samlas vid Al-Qantara, mellan paradiset och helvetet. Och där kommer de att få göra upp de orättvisor som har skett mellan dem i dunja, tills det att de har renats och de har rätt ut saker och ting. Då kommer de att tillåtas att gå in i Jannah. فَوَلَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, och vid honom i vars hand Mohammeds själ vilar, så kommer de att hitta sina boningar i paradiset lättare än vad de hittar sina boningar i detta liv. Och denna hadith finns också i Bukhari. I den här hadithen så nämner profeten al-Islam också faran av orättvisa och dess konsekvenser på domedagen. Och han säger här att då de troende skonats från elden. Yani skonats, tagits ut från elden, eller de har skonats från att falla in i elden genom att tagit sig över bron över helvetet. Då kommer de att samlas vid en plats som kallas för Al-Qantara. Och Sheikh Albani nämner att den här platsen är en plats som är när man tagit sig över helvetet, As-Sirat. Och innan paradiset så finns det en samlingsplats. När man gått av bron så finns det där en plats där vissa människor kommer att samlas på domedagen. Det kallas för Qantara. Mellan paradiset och helvetet. Och där kommer de att få göra upp de orättvisor som de gjort mot varandra i dunja, tills de renats och de har rätt ut saker och ting. Då kommer de tillåtas att gå in i Jannah. Ja. Subhanallah, här finns också många tankeställare. Och det är faran av att dö med orättvisa. Att dö i ett tillstånd där man har gjort zulm mot andra människor. Om det är zulm mot Allah, shirk, om man dör med det tillståndet, så aslan finns det ingen räddning eller frälsning, utan det är helvetet. Det finns ingen förlåtelse. Det finns ingenting att göra upp om, utan det är bara helvetet i all evighet. Men faran av att dö som muslim och ha varit en orättvis och förtryckande människa. Taib. Vad händer här? När folk går in i Jannah, du får inte gå in i Jannah. Man håller kvar dig på den här platsen. Taib. Och man kommer att få göra upp med de orättvisor som man har begått i detta liv. Man har valim wal madlum. Förtryckaren och den förtryckte. Taib. De kommer att få göra upp på domedagen. Hur kommer de att göra upp? Hur ska man sona och betala för sin orättvisa på domedagen?
Man får vara den enas goda gärningar. Om den inte har goda gärningar, då tar man den andra synden.
Precis. Som det nämndes i hadith al-Muflis, att profeten a.s. sa att det kommer folk på domedagen med berg av hasanat. Berg av hasanat. Ta goda gärningar. Bön, fasta, sadaqa, massa goda saker. Men han har förtryckt andra människor. Han slog, dödade, tog pengar, kränkte folks heder. Och då kommer han att få börja göra upp. Hur? Genom att betala. Betala sina hasanat, de här bergen av hasanat. Taib. Och om han har gjort upp, alhamdulillah, innan hans belöning tar slut. Det är bra. Men ibland så nämnde profeten al-Islam att belöningen kan ta slut. Bergen av hasanat försvinner för han har gjort så mycket orättvisa. Han måste betala, 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 betala. Tills han står där utan en enda hasanat. Och han är fortfarande skyldig. Han har fortfarande gjort fel mot folk. Då kommer de att få kasta sina synder på honom. Och då kommer han sen att kastas i helvetet. Så kolla här scenariot. En person har bett, fastat, betalat zakat. Han kommer med berg av hasanat. Och vad händer på domedagen? Noll hasanat, fullt med synder och helvetet. Subhanallah. För han var orättvis mot andra människor. Så här finner vi faran av att spara den här orättvisan till domedagen. Och därför säger ulama här, har man gjort dhulm, och vi alla kan göra dhulm, så ska man först och främst alltid göra toba till Allah Azza wa Jal. Och två, man ska försöka, om man har gjort dhulm mot en människa, att söka försoning och förlåtelse av den här personen. Tog du någonting, ge tillbaka det. Det är din skyldighet, det är en del av toban. Tog du någonting, ge tillbaka det. Kränkte du personens heder, be om förlåtelse. Taib. Eller kan du inte be om förlåtelse, du kanske är rädd att det kommer leda till mera ondska. Be någon annan be om förlåtelse för dig. Säg det finns en broder, voilà, han pratade illa om dig och så han vill att du ska förlåta honom, han ångrar sig. Inshallah, han kommer förlåta. Taib. Så att man, inshallah, lämnar denna dunja utan att ha gjort dhulm mot någon människa. Allah musta'an. För vad händer också här? Kolla på hadithen. De kommer att förstå och göra upp på domedagen. Hatta idha nuqqu wa hudhibu. Tills de har renats. Och de har rätt ut saker och ting. Renats. Yani, vad menas med detta? Att dhulm är en synd och synden är smutsig. Taib. Alla synder är smutsiga. Och ingenting smutsigt går in i paradiset. Allah säger tibtum. Yani, på grund av er renhet, gå in i paradiset. Ni är rena, träd in i paradiset. Det är där tayyibin, de renas och de godas hem. Ingenting smutsigt kommer att gå in i paradiset. Så man måste renas innan man går in i paradiset. Och kolla här på de här människorna. Folk går in i Jannah och de står kvar där och måste sona och betala och reda ut sina problem innan de får gå in i paradiset. Och här nämner också Sheikh Abdul Razak den här faidan, att Ibn al-Qayyim nämner att det finns tre floder där man kan rena sig från synder i dunya. Tre sorters floder vi kan rena oss med från synder i dunya. Har ni hört denna? Den första floden är floden av goda gärningar. Att man gör goda gärningar för de suddar bort de dåliga. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Den andra floden är floden av motgångar. Att Allah suddar bort dina synder på grund av motgångar och prövningar som du får möta. Och den tredje floden är floden av toba. Att toba suddar bort alla synder. Taib. Och han säger sen Ibn Qayyim, den som inte renats i någon av dessa tre floder kommer att renas för sina synder i helvetets floden. I nästa liv. Så vilken väljer vi, bröder? Ja, vilken flod är lättast? De här tre floderna är dunja. Toba ska vi alltid göra. Goda gärningar ska vi alltid göra. Och prövningar, De finns. Alhamdulillah, må Allah förlåta oss. Taib. Så här, de kommer att stå och göra upp. Och här också, de kommer ju få betala sina hasanat. Och andra människor går in i paradiset före dem. Och ju mindre hasanat du har, ju lägre kommer du i paradiset. Tänk på det. Att istället för att du fick gå in med de första som går in i Jannah och hamnar högst upp, så kommer du stå där och dela ut dina hasanat till folk. Och varenda hasanat gör att du hamnar lägre i paradiset. Är det inte dåligt? Subhanallah. Så hasanat är någonting vi ska försöka hålla kvar. Taib, så gott vi kan. Och det, vad vi kan göra, låt det bli att vara orättvisa. Now. Och sen så svär profeten alaihissalam vid Allah. Och han säger att folk som går in i Jannah kommer att hitta sina hem lättare än vad de hittar sina hem i detta liv. Now. Vissa lärda som Al-Muhallab, han säger varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala visade dem deras boningar i paradiset varje morgon och varje kväll. När? Ha? Nej. Al-Qabr. Hadith Bara ibn Azib. Där profeten al-Islam berättar om vad som händer med de troende i graven. Och vad händer? De får ligga på en säng av Jannah. Och det öppnas till dem ett fönster från Jannah. De får se sin plats i Jannah. Och de får känna dess doft. Så att de får se sin plats i paradiset fram till domedagen. Flera gånger om dagen. Så att de är mer bekanta med sitt hem i Jannah än sitt hem i dunya. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Att han kommer låta dem träda in i Jannah, det paradiset som han har fått dem att känna till. Yani de kommer att känna det här paradiset trots att de aldrig har gått in där. Må Allah göra oss från paradisets invånare. Sen så nämner författaren rahimahullah en hadith från Abi Huraira där han säger att profeten alaihissalam sa: jag varnar er för dhulm kommer vara ett mörker på domedagen. Och jag varnar er för al-fuhsh, grova synder, för Allah tycker inte om personen som är fahish mot afahish. Och jag varnar er för girighet, för det var det som de före er föll in i. Och det fick dem att bryta släktbanden, och det fick dem att yani tillåta det förbjudna. Och denna hadith är också sahih. Det ska funka. Denna hadith är som föregående, förutom att profeten alaihissalam la till här wa iyyakum wal fuhsh, och jag varnar er för al-fuhsh. Och al-fuhsh är grova synder. Taib. För sannoliken så tycker inte Allah tycker inte om al-fahish, personen som är en grov syndare. Han är vulgär, han är pervers, han är yani smutsig i sitt tal och sitt agerande. Allah tycker inte om en sådan person. Och inte heller al-mutafahish, det som inte riktigt är så, men han spelar och försöker att vara den här stora boven och syndaren. En wannabe syndare. A'udhu billah. Wa iyyakum wa shuh. Och så varnade han för shuh. Nah. Nästa hadith är också liknande. Den berättas från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alaihissalam säger: jag varnar er för ett dhulm. För sannoliken så kommer dhulm vara ett mörker på domedagen. Och jag varnar er för girighet, för det fick dem innan er att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod och att tillåta det som är förbjudet. Yani liknande hadith som innan. Ibland så nämner författaren yani samma hadith. Jahamukallah. För att betona eller för att nämna att den har flera källor. Och ibland så händer det att, som vi finner här, att det skiljer lite ett ord extra, en mening extra och så vidare. Och alla de här meningarna är viktiga i slutändan när man ska ta lärdomar från alla haditherna. Vi ska ta en sista affär för idag bi'idhnillahi ta'ala innan vi avrundar. Och det är en väldigt vacker affär som berättas från Abu Duha. Abu Duha som sa att Masruq och Shutayr ibn Shakl samlades i moskén. Och när de kom till moskén så fanns det hilak. Det fanns sammankomster där folk satt enade. Och dessa sammankomster, yani, löstes upp. Och folk gick istället till dem. Och då så säger Masruq: jag anser, eller jag tror att de här människorna bara kommer till oss för att få höra någonting gott som vi har att säga. Och så säger Masruq till Shukail: antingen så kommer du att berätta någonting du har hört från Abdullah ibn Mas'ud, för de var studenter till Abdullah ibn Mas'ud, och så kommer jag att bekräfta det du säger, eller tvärtom, du säger någonting och jag bekräftar det som du säger. Och då så säger Shukail, det hörs nu eller? Ja, Abu Aisha, varsågod att berätta och jag kommer att bekräfta det som du säger. Och då så säger Masruq till Shukail: har du hört Abdullahi säga att ögonen gör zina, händerna gör zina och fötterna gör zina, och sen så är det könsorganet som bekräftar eller negerar detta? Och då så sa Shukail: nam. Och då så säger Masruq: jag har också hört det. Och då så säger Masruq: har du hört Abdullahi säga att det finns ingen aya i Koranen som är mer omfattande när det kommer till halal och haram och påbud och förbud än denna aya? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Att Allah påbjuder rättvisa och det goda, och han påbjuder också att man är god mot sina släktingar. Och då så säger Shukail: nam. Och då så säger Masruq: nam, och jag har också hört det. Och då så säger Masruq: har du hört Abdullahi säga att det finns ingen aya i Koranen som ger snabbare lösningar än Allahs uttalande? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Och den som lyder Allah kommer Allah att göra en väg ut för. Och då så sa han: nam, jag har också hört detta. Och då så säger Masruq: har du hört Abdullahi säga att det finns ingen aya i Koranen som inger mer hopp eller inger mer att man ska vända sig till Allah än Allahs uttalande? Ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mina tjänare, ni som gjort orätt mot er själva, misströsta inte Allahs rahma. Allah förlåter alla synder. Och då så sa han: nam. Och han sa: jag har också hört detta. Mashallah, denna athar är väldigt vacker och innehåller många fawaid och lärdomar. Vi har här Abu Duha, väldigt fint namn mashallah, Abu Duha, som sa att Masruq och Shutair ibn Shakl samlades i moskén. Och bara så att ni förstår vilka de här var: Masruq var en av de kunnigaste tabi'in som levt, en av de största eleverna till Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Och Abdullah ibn Mas'ud var en av de kunnigaste sahaba. Han sa: det finns ingen aya i Koranen förutom att jag vet varför den sändes ner och när den sändes ner. Och han sa: om det fanns en aya som jag inte visste förklaringen på, men någon bakom havet eller någon visste förklaringen på denna aya, om man kunde nå honom, så skulle jag bege mig direkt till honom med min kamel. Yani, om jag visste att det finns en tafsir som jag inte kan, jag skulle direkt resa till honom hur långt som helst för att få denna tafsir. Mashallah, den här inställningen borde många av oss också ha när det kommer till att lära oss om islam. Att det finns någon som undervisar islam, det finns kunskap om islam, jag måste dit, jag måste ha den här kunskap. Hur kan jag ens sitta här och låta bli att ta del av den här kunskap? Taib. Så Masruq var en elev till Abdullah ibn Mas'ud, och det sägs också att han var muhadram, det vill säga en person som föddes under profeten Muhammeds liv alaihissalam och trodde på honom men inte fick möjligheten att träffa honom. Ni vet definitionen av sahabi är någon som träffade profeten alaihissalam och trodde på honom. Men det fanns de som levde i andra ställen och blev muslimer men inte han träffade profeten Muhammed alaihissalam. Och det sägs att Masruq var en av dem. Vet ni vad ordet Masruq betyder? Stulen. Ja? Stulen. Det sägs att han fick det här namnet för att man stal honom som bebis. Och sen lämnade man lämnade tillbaka honom senare. så fick han det här smeknamnet Masrur. Ja, ni, någon stal honom från hans mamma som bebis och gav tillbaka honom. Som han alla. Mashallah. Så Masrur och Shukail samlades i moskén. Och när de var i moskén och satte sig ner, så fanns det andra folk som satt i moskén och hade sammankomster. Alla sammankomster upplöstes. Och de gick till dem. Och det här bevisar också vad vi borde göra. Om det finns någon med kunskap, någon som lär ut Koran och Sunna och Hadith, och han är khair och han är alim, du ska direkt till honom. Du ska inte sitta och göra någonting annat. Vad skulle du annars göra än att gå till honom? Taib, ta del av den kunskapen som finns. Och när folk kommer dit, så säger Masrur till sin kompis att de här människorna vill ha khair, de vill lära sig någonting. Och då har han det här förslaget att du kan berätta någonting du har lärt dig från Abdullah ibn Mas'ud, och jag kommer att säga att det är sant. Yani det blir dubbel effekt. Det är som att vi båda har hört det. Det är verkligen sant, yani. Okay? Eller tvärtom. Jag berättar och du säger att det är sant. Yani, taib. Så Shukail säger till Masrur, varsågod. Du får berätta och jag bekräftar. Taib. Och de lär då fyra saker. Fyra stycken saker de har hört från Abdullah ibn Mas'ud. Lär de ut till människorna. Det första är att Masrur säger, har du hört Abdullah säga att ögonen gör zina, handen gör zina, fötterna gör zina, och sen så är det könsorganet som bekräftar eller negerar detta? Och då så säger Shukail, det är sant, jag har hört det. Så här är den första. Och det här uttalandet från Ibn Mas'ud är inte bara ett uttalande som stannar vid honom, utan det är också en hadith. Profeten Muhammad a.s. har också sagt detta. Att ögat gör zina, handen gör zina och foten gör zina. Vad menas med detta? Det finns olika grader av zina, en otukt. Det finns den stora zina, riktiga zina. Och det är att man har sexuellt intimt umgänge med en kvinna som är haram. Men sen har vi al-muqaddimat. De sakerna som leder till den stora zina. De sakerna som islam också har förbjudit. En mindre form av zina. Och han nämnde först ögat. För det brukar alltid vara den första. Det första som leder till zina är att man ser tjejen. Och sen pratar. Och sen träffas. Och sen man är själv. Och sen man rör. Och sen och så vidare. Så ögonen kommer först. Ögonens zina. Och därför säger Allah i Koranen att vi ska göra vad? Sänka blicken. Taib. Ruddu min absarikum. Sänk er blick till både männen och kvinnorna. Taib. Och sen har vi zina med handen. Att röra, att smeka och så vidare. Och sen har vi zina med foten. Att gå till tjejen för att göra zina. Taib. Allt det här är zina. Och sen har vi att detta bekräftas eller nekas av könsorganet. Det finns de som gör de här sakerna men låter bli att göra zina. Och det finns de som gör de här sakerna och faller in i zina. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ni ska inte närma er zina. För alla de här sakerna leder till zina. Och därför stänger islam den här dörren. Och det är också en jätteviktig punkt att förstå. Som många har jättesvårt att förklara eller förstå. Och speciellt icke-muslimer. Varför skakar vi inte hand med kvinnor? Varför är vi inte ensamma med en kvinna i ett rum? Varför kan vi inte krama en tjejkompis? Pussa henne på kinden? Och så vidare. För att de här sakerna, de kanske inte är supergrova, men de är det första steget. Islam förbjuder zina och ser zina som jätteallvarligt. Äktenskapsbrott. Det leder till kaos i samhället. Barn som inte vet deras föräldrar. Barn som inte växer upp i en trygg uppväxt. Barn som är misstag. Kvinnan var full och hon sov med någon kille och fick en son, han är ett misstag. Vad är det här? Islam förbjuder det här. Utan vi har familjen. Och vi har äktenskap och så vidare. Så islam förbjuder allting som leder till zina. För zina är fahish. Det är någonting ont, smutsigt, dåligt. Så allt som leder till haram blir också haram. Som att kolla. Och sen att röra. Smeka, pussas, kramas. Och så vidare. Eller hur? Att vara själv med en kvinna i ett rum. Det leder till zina. Och därför kolla på kuffar som är otrogna och sånt. De säger att, vad är de flesta otrohetsaffärer? Det är på arbetet. Han är själv med tjejkompisen på jobbet, i kontoret. Och de går på den här arbetsfesten och jag vet inte vad. Och det blir intimt, eller hur? Till slut det blir intimt. Allah al-Musta'an. Så att islam stänger de här dörrarna. Och de får tycka vad de vill. För tycker vi är hårda, vi är extrema, vi är bakåtsträvande. Det här gör vi för vårt eget bästa. För att skydda oss själva. Skydda systrarna, skyddar också varandra på detta sätt. Taib. Den andra saken som Masrouk nämnde, det var 3 stycken koranverser. Och alla koranverser beskrevs med att de är yani starkast på något sätt. Den första koranversen som Abdullah ibn Mas'ud klassade som starkast i halal och haram och bra och ont är versen från surat An-Nahl, och det är vers 90 där Allah subhanahu wa ta'ala då säger att Allah påbjuder med rättvisa och el-ihsan och godhet mot en släktingar. Den här versen är bland det starkaste när det kommer till gott och ont. Det är versen som verkligen förklarar vad som är bra och vad som är fel. Inna allaha ya'muru bil adl. Hur kan den här versen vara den mest omfattande versen när det kommer till att förklara vad som är rätt och vad som är fel? De lärde säger att, som Ibn al-Arabi nämner i tafsir, han nämner här att al-adl, att Allah påbjuder al-adl, rättvisa. Det är ett väldigt, väldigt brett begrepp. Rättvisa när det kommer till Allahs rättigheter. Att endast Allah ska dyrkas. Tauhid. Rättvisa när det kommer till att Allah ska lydas och man ska inte trotsa och synda mot honom. Ha? Rättvisa mot sig själv i att inte synda och göra fel. Rättvisa mot andra människor i att inte behandla dem felaktigt utan att ge dem deras rättigheter och så vidare. Är det inte ett brett begrepp som omfattar hela islam egentligen? Ha? Och Allah påbjuder också al-ihsan. Al-ihsan huwa al-itqan fil ibada. Att man yani utför al-ibada, sin dyrkan, på bästa och perfektaste sättet. Som att man såg Allah subhanahu wa ta'ala och kunskapen om att Allah ser dig. Och vissa lärda har sagt att al-ihsan är att ens inre ska vara bättre än ens yttre. Man ska lägga mer vikt på att korrigera sitt inre än sitt yttre. Så al-ihsan omfattar också att man dyrkar Allah på bästa sätt. Och det är en jätteviktig punkt. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit al-ihsan i allting. Allt som vi gör ska vi göra med ihsan på bästa sätt. Genom vi muslimer ska inte fuska. Vi ska inte göra saker halvdant. Vi ber halvdant. Ska vi göra det? Göra en yani mashal hal wudu, en okej salah. Nej. Vi ska inte nöja oss med någonting lågt. Vi ska vara bra. Samma sak, utbildning. Var bra. Arbetet. Var bäst på arbetet. Yani, ha ihsan, itqan i ditt arbete. Fuska inte. Kom inte sent. Gå inte tidigt utan tillåtelse. Fuska inte arbetet. Yani, ha itqan. Ditt äktenskapsliv. Ha itqan. Ha ihsan mot din fru, mot dina barn och så vidare. Taib. Ta saker och ting på allvar. Och Allah påbjuder också att vi är goda mot våra släktingar. Vi är goda mot alla, men speciellt släktingarna, för de har störst rättigheter över oss. Taib. Så den här versen Masha är väldigt omfattande när det kommer till det goda. Sen så sa Masrouk beträffande versen som Abdullah ibn Mas'ud beskrev som versen som ger de snabbaste lösningarna. Den snabbaste vägen ut och den snabbaste lösningen från alla problem. Mashallah. Och den här versen är azim, vers 2 från surat Talaq. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Waman yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Att för den som fruktar Allah kommer Allah att göra en väg ut, och Allah kommer att försörja honom på ett sätt han aldrig kunnat tänka sig. Mashallah. "Waman yattaqi la." Det är också väldigt generellt att den som lyder Allah, fruktar Allah, han gör det Allah har påbjudit, håller sig borta från det Allah har förbjudit, Allah kommer att göra en väg ut för honom. Yani Allah kommer att underlätta för honom. Och då säger Ibn Abbas, i dunya och i akhira. Och Hassan al-Basri säger, Allah kommer göra en väg ut för honom från det som är haram. Yani man yattaqilla, den som fruktar Allah, håller sig borta från haram, Allah kommer göra en väg ut för honom. Han slipper detta haram. Och Allah kommer försörja honom på ett sätt han aldrig kunnat föreställa sig. Och det här versen är adim. Idag, många, när det kommer till haramutbildningar, haramarbeten och liknande saker, de har inte den här. Att, nej, khalas, jag lämnar det här för Allahs skull. Utan jag behöver pengarna. Om du lämnar det för Allahs skull, det här är haram. Vad händer då? Ha? Allah kommer ge dig en makhraj, en väg ut. Och Allah kommer försörja dig på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Ha? Och profeten alaihissalam, han sa liknande. Att den som lämnar någonting för Allahs skull kommer Allah att ersätta med någonting bättre. Garanterat, du lämnar det för Allahs skull. Allah kommer ge dig någonting bättre. Men många har svag tawakkul. De har inte det här att, men de kanske tänker, men tänk om jag inte får någonting bättre. Jag måste ha kvar jobbet. Jag kan inte, det Jeopardy, vad heter det? Chansa. Det blir arbetslös. Ja? Alla kullar, man ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer att underlätta för dig. Och Ibn Taymiyyah, som han hade, jag såg han hade tafsir på den här ayan, tror 4-5 sidor. Taif. Ja? Han nämnde en färg då. Allah kommer göra en väg ut, Allah kommer försörja honom. Då kanske någon säger så här, men kolla kuffar, de gör haram, men de får också försörjning. Är det inte så? Han säger sheikhen att alla har försörjning. Allah säger i Koranen att alla har sin risk. Det som är skrivet. Det är för det första. Men frågan är, hur har de fått den? Taif. Om du fruktar Allah, Allah kommer ge dig din försörjning på ett tillåtet sätt. Du kommer tjäna halal och äta halal. Al-kafir, han gör det på ett förbjudet sätt och han får sin försörjning kanske på ett förbjudet sätt och äter haram. Taib. Så det är skillnaden. Allah ger dig risk, men han ger dig halal risk. Taib. Och till skillnad från al-kafir, han får sina pengar där han kanske väntade att få sina pengar, men du får dem på ett sätt du inte kunnat föreställa dig. Och kanske ännu mer. Taib. Så mashallah, en väldigt, väldigt viktig vers som vi verkligen borde tänka på. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, för att när man gör det, Allah underlättar för dig i livet. Har vi tänkt på detta? Vill vi inte att Allah ska underlätta för oss i livet? Komplikationer, svårigheter. Vad sa profeten alaihissalam? Ihfadillah, ihfadak. Bevara Allahs gränser, lyd Allah. Allah kommer bevara dig. Och han sa också, ta'arrafil Allah fi racha, ya'arifka fi shidda. Känn Allah, dyrka Allah i goda tider. Allah kommer att hjälpa dig i svåra tider. Yani, när man är på det sättet, du lyder Allah, du är en bra muslim, i vått, i torrt, i sjukdom, i hälsa, rikedom, fattigdom, Allah kommer hjälpa dig genom livet. Taib. Svårigheter kommer du kunna handskas med mycket, mycket lättare. Och sen den sista versen som nämndes, den versen som är starkast enligt Ibn Mas'ud när det kommer till tafwid, när det kommer till att yani, vända sig till Allah och ha hopp. Så är det Allah subhanahu wa ta'alas uttalande i surat Zumar. وَقُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Och säg till mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Tappa inte hoppet på Allahs rahma. Allah förlåter alla synder. Allah är den mest förlåtande, den mest barmhärtiga. MashaAllah. Och den här versen ger oss också hopp på att alhamdulillah, Allah azza wa jalla förlåter alla synder. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Alla synder. Finns det någon synd som Allah inte förlåter i detta liv? Nej. Walla mod, shirk, kufr, allt. Allah förlåter alla synder i detta liv. Problemet är den som dör med shirk, han blir inte förlåten. Men i det här livet, dörren till tauba är alltid öppen. Är det inte så? Mannen som dödade 100 personer, blev han inte förlåten? Han blev förlåten. Så alhamdulillah, Allah azza wa jall förlåter. Taib. Och till och med vad de nämner i tafsir, surat al-Buruj, inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al-hariq. Har ni hört en tafsir? Ni vet berättelsen om den här Buruj, pojken och trollkaren, kungen som sa att man skulle dyrka honom, att han var gud. Och när folket blev muslimer och han skulle kasta dem i eld, en stor eld, levande, barn och kvinnor, alla. Ja? Efter den här yani, kirk och kuffer och massmord på sitt eget folk, Allah kallar dem till toba. Thumma lam yatubu. Yani, det betyder att yani, det finns, han kan göra toba. Ja? Mosa gick till Firaun och kallade honom till toba. Yani, alhamdulillah. Dörren till Toba är öppen. Så vi ska aldrig tappa hoppet. Nej, och vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Och affan om du blev lite långt.